Patienten av P.D. James. Bok 1. 21 november till 14 december. London, Dorset. Kapitel 1. Den 21 november, den dag då Rhoda Gradwin fyllde 47 år och 3 veckor innan hon blev mördad, gick hon till Harley Street för att för första gången träffa sin plastikkirurg och fattade där i väntrummet, som tycktes vara inrätt för att inge förtroende och dämpa oro, det beslut som oundvikligen skulle leda fram till hennes död. Senare samma dag gick hon till The Ivy för att äta lunch. Det var ett rent sammanträffande att de 2 mötena inföll direkt efter varandra. Mr. Chandler Powell hade inte kunnat erbjuda henne något tidigare datum, och lunchen efteråt med Robin Boyton, som var inbokad till 12:15, hade bestämts redan för 2 månader sedan. Man kunde nämligen inte vänta sig att få tag på ett bord på The Ivy utan att beställa det mycket långt i förväg. För henne var inte något av dessa 2 möten ett sätt att fira sin födelsedag. Denna detalj som tillhörde hennes privatliv var någonting som, i likhet med mycket annat, aldrig omnämndes. Hon trodde inte ens att Robin hade någon aning om när hon var född, och hon tvivlade på att han skulle ha brytt sig om det, även om han hade vetat. Hon visste med sig att hon var en respekterad och till och med välkänd journalist. Men hon väntade sig knappt att hennes namn skulle dyka upp i tidningen Times lista över olika kändisars födelsedagar. Hon skulle komma till Harley Street 10:45. När hon hade ett möte i London föredrog hon för det mesta att gå dit till fots, i alla fall ett stycke av vägen. Men idag hade hon beställt en taxi till 10:30. Bilfärden från City borde inte ta 3/4, men London-trafiken kunde vara oförutsägbar. Hon gav sig nu in i en helt främmande värld, och hon ville inte riskera sitt goda förhållande till kirurgen genom att komma för sent till deras första möte. För 8 år sedan hade hon fått hyreskontrakt till ett hus i City, ett i en husrad som låg inklämd vid en liten gård i slutet av Absolution Alley, helt nära Cheapside. Och så fort hon hade flyttat in förstod hon att det var i den här delen av London hon ville bo resten av livet. Hyresperioderna var långa och förnyades alltid. Helst hade hon velat köpa huset, men förstod att det aldrig skulle komma att bjudas ut till försäljning. Hon brydde sig emellertid inte särskilt mycket om att hon inte kunde hoppas på att någonsin få kalla det sitt eget. En stor del av huset hade byggts redan under 1600-talet. Det var alltså många generationer som hade bott i det, som hade fötts och dött där och som inte lämnat några andra spår efter sig än sina namn på gamla gulnade hyreskontrakt, och hon nöjde sig med att vara en av dem. Även om rummen på nedre botten var ganska mörka med sina lodrätt delade fönster, öppnade sig fönstren i hennes arbetsrum och vardagsrum på översta våningen mot himlen, och från dem hade hon vid utsikt över Citys alla torn och spiror. Från en smal balkong på 4:e våningen ledde en järntrappa upp till en undangömd takterrass, där det stod en rad lerkrukor, och där de på vackra söndagsmorgnar kunde sitta med sina böcker eller tidningar, medan helgdagens frid varade ända fram till lunchtid, och förmiddagens lugn bara stördes av den välbekanta klangen från kyrkklockorna i City. Det City som låg precis nedanför henne var som ett benhus byggt på många lager av gamla skelett, och de var 100-tals år äldre än de skelett som låg under sådana städer som Hamburg eller Dresden. Var det för att hon kände till detta som hon betraktade staden som ett mysterium? Ett mysterium som hon upplevde som allra starkast när hon till kyrkklockornas klang under ensamma promenader på söndagarna utforskade dess gömda gränder och torg. Ända sedan hon var barn hade hon varit fascinerad av tiden, av dess uppenbara förmåga att gå olika fort och av att den kunde påverka både kropp och själ. Hon hade ofta en känsla av att varje ögonblick, alla tidigare stunder och alla kommande hade smält samman till ett skenbart nu, som för varje andetag förvandlades till det oförändliga, oförstörbara.